en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi kör direkt. En fråga från Herman. Hej, jag älskar er podd och den är intressant och informativ.
Tack.
Tack, Herman. Tack. Jag har hört att kungen kan ge ut bostäder till hovpersonal, så jag undrar lite hur det fungerar. Får all personal en bostad och var ligger i så fall dessa bostäder? Är det till exempel de husen vid Drottningholms slott?
Ja, men genom en mer än 200 år gammal överenskommelse mellan staten och kungen så får ju kungahuset fritt använda 350 hyresbostäder. Och de ingår i den kungliga dispositionsrätten. Och majoriteten av villorna och lägenheterna de finns ju i Stockholm, men även vid slotten i Tullgarn, Gripsholm, Rosberg och Strömsholms slott. Och den som faktiskt har sista ordet över vem som får ta del av kungens bostäder, det är Staffan Larsson som är ståthållare vid Ståthållarämbetet, som är då en del av kungahuset. Och i en intervju med Hem och Hyra från den 9 mars 2023 så svarade han att de 350 bostäderna som kungahuset då förfogar över, de ska gå till då anställda inom hovet eller kungafamiljen. Och så fick han även då frågan hur de här bostäderna fördelas. Och då svarar han att de läggs ut på kungahusets intranät. Och sen får de som vill då ställa sig i kö till bostäderna. Och sen så rangordnar man då personerna som sökt bostad utifrån olika kriterier. Och det är det som till slut avgör vem som får bostaden. Så att svaret på frågan är ju nej. Att alla som jobbar vid hovet får inte en bostad från kungen.
Uppdrag granskning gjorde ju också ett avsnitt som nästan enbart handlade om kungliga bostäder och kungens dispositionsrätt. Det är ju såklart en väldigt speciell överenskommelse att kungen ska ha rätt att dela ut bostäder till de han känner för, mm, i stort sett. De här bostäderna, de når ju inte vanliga stockholmare på något vis, utan det är ju intern kö som ståthållaren säger där. Men det är en intressant fråga. Och det är som sagt det är en 200 år gammal överenskommelse.
Mm. Inte jättefärsk. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Jenny som skriver så här. Hur funkar det med livvaktsskydd för prinsessan Estelle och prins Oscar? Har de Säpo med sig i skolan?
Ja, men det har de såklart. Estelle ska ju en dag bli Sveriges drottning. Hon behöver livvaktsskydd. Det hade ju även kronprinsessan Victoria när hon gick i skolan. Men livvakterna, de är ju så diskreta. De är där, men de ska ju inte märkas. Estelle ska ju få lov att vara som alla andra barn i skolan. Och det är därför hon faktiskt också har ett efternamn i skolan. Hon använder ju Bernadotte, så hon är ju Estelle Bernadotte. Och det är ju jätteviktigt att kunna få vara som alla andra och leka som man vill. Och man får ha lektioner utan att det störs av andra eller av livvakter. Så att det är väldigt diskret, men det är ett oerhört viktigt skydd för barnen.
Då finns alltid där några steg bakom.
Ja.
Ja.
Vi har fått en fråga ifrån Charla. Varför bär inte kungen och Daniel folkdräkt eller Sverigedräkt? Det är ju bara kvinnorna i kungafamiljen som har folkdräkt.
Den här frågan har ju vi fått ganska så många gånger, Jenny, hit i podden. Och det är ju helt enkelt en smaksak där männen valt att inte bära folkdräkt. Men visst hade det varit flott om de gjorde det, kan jag tycka. Det finns ju faktiskt en manlig version av Sverigedräkten och prins Daniel har ju en folkdräkt också från Ockelbo. Och den har han faktiskt burit. Men jag hade tyckt det var väldigt fint att se alltså, hela kungafamiljen i den här dräkten vid nationaldagsfirandet.
Ja, men absolut. Jag menar, jag har sett bilder på prins Daniel i Ockelbo-dräkten och han ser ju cool ut i den.
Ja.
Det kanske inte är jättelätt att se cool ut i en folkdräkt, men jag tycker att han lyckas. Men som sagt, det är ju verkligen en fråga om smak och vad man vill. Jag vet inte. Min gissning är att kungen kanske inte känner sig lika statsmannamässig i en folkdräkt som man gör i en mörk kostym. Men vi får vara glada för att kvinnorna i alla fall bär folkdräkt. Det tycker jag är fint.
Ja, och apropå folkdräkten då. Vi såg här vid nationaldagsfirandet tidigare i somras hur kvinnorna klädde upp i den. Och det var ju faktiskt första gången som prinsessa Madeleine valde att bära, jag vet inte vad de skorna heter.
Men det är de här traditionella skorna. Det är ju ingen riktig klack. Alltså det är låg klack kan man
ja,
säga.
Ja, mer lite loafers-aktiga. Och Madeleine har ju annars alltid burit Sverigedräkten ihop med ett par svarta, ganska så högklackade pumps. Men vid firandet 2023 nu så bar hon, likt de andra kungliga damerna, de här platta loafers-skorna. Vi har fått en fråga ifrån Christian som undrar, hur lever kungens systrar idag?
Mm. Prinsessan Birgitta, Kristina, Margareta och Desiree, de var ju otroligt kända som små.
Prinsessorna.
Ja, mm. De lever ju helt andra liv idag. Prinsessan Birgitta, hon är 86, hon bor i Spanien på Mallorca. Och man kunde faktiskt få en inblick i hennes liv i den här SVT-dokumentären. Visst var det SVT? Ja. Sessan, en kunglig saga. Hon spelar mycket golf, hon umgås mycket med vänner, men och andra, ja, verkar leva ett ganska skönt pensionärsliv där.
Jag tycker faktiskt, om man inte har sett den dokumentären, så tycker jag att man ska titta på den, för man fick verkligen en unik inblick i hennes liv. Och hon var väldigt öppen i den intervjun och berättade hur, just som du var inne på Jenny, hur de här systrarna, de levde, det var nästan som sagofigurer för hela svenska folket, de här Hagasessorna, och hur det faktiskt har påverkat henne och hennes systrar genom livet.
Prinsessan Kristina ser vi ju mer av. Hon är 79. Hon bodde tidigare vid Ulriksdals slott. Men sen några år tillbaka, ja, ganska många år tillbaka nu i sig, så bor hon på Slottsbacken i Stockholm, mittemot slottet. 2016 så lämnade hon över stafettpinnen som hedersordförande för Sofiahemmet till prinsessan Sofia. Men hon deltar vid vissa kungliga evenemang. Jag såg henne till exempel på nationaldagen när hon satt med kungafamiljen, så att hon är med då och då. Och prinsessan Desiree, hon är 85, hon bor på Kobergs slott i Västergötland. Hon lever ett väldigt privat liv.
Mm.
Hon deltar endast vid kungliga evenemang av större slag, bröllop och dop och så vidare. Och prinsessa Margareta, hon är 88 år, hon bor i Oxfordshire, det är en liten by utanför London. Hon kanske är den mest hemlighetsfulla av kungens systrar. Man hör sällan någonting från Margareta.
Ja, verkligen. Yttersällan. Vi varken ser eller hör henne.
Vi har fått en fråga ifrån Lena. Hej, ibland när man pratar om kungliga smycken, till exempel diadem, så säger man, ja, till exempel prinsessan Sofias privata diadem. Ibland säger man bara diademet, ibland säger man smyckets namn. Vad är skillnaden? Vad gäller?
Ja, men de flesta av kungahusets smycken ägs idag av Bernadotteska familjestiftelserna, vilket gör att smyckena inte liksom ägs av kungafamiljen privat, utan kungafamiljen lånar smyckena ifrån stiftelsen när de till exempel ska bära ett specifikt diadem. Och i dokumentären Kungliga smycken som sändes på SVT så berättade, jag tror att det var drottning Silvia som berättade det, att det här sker ju väldigt noggrant när de ska då låna de här smyckena från stiftelsen. Att ja, det dokumenteras exakt vad som lånas, och sen dokumenteras det också när de lämnar tillbaka de här smyckena och så vidare. Och man kollar så varenda liten del på smyckena är med. Och när ett diadem då tituleras som till exempel prinsessan Sofias privata diadem, så beror ju det på att hon har fått det i gåva, i det här fallet av kungaparet. Och det betyder alltså att det är hennes egna privata diadem. Alltså det är hennes och ägs inte av stiftelsen. Och anledningen till att man startade, eller liksom man såg till att alla smycken skrevs över till stiftelsen och hamnade i dess ägo, det var ju för att väldigt många smycken har ju faktiskt försvunnit ur det svenska smyckeskrinet genom giftermål. Om man tittar i historieböckerna och om man tittar framförallt i Danmark och Norge, så är ju många av de praktpjäserna som bärs av kungligheterna där från Sverige från början. Och likväl har ju diademen kommit till Sverige ifrån andra länder. Så att man gjorde det på det sättet för att de inte ska kunna försvinna ifrån kungahuset och kungafamiljen. Och därför så säger man då privata diademet när det är ett privat diadem som ägs av kungligheten själv.
Och det försvann ju också diadem och juveler via arv. Så det var inte bara giftermål, utan det var ju en drottning kunde testamentera, det här diademet ska gå till min dotter i det och det landet. Så det spreds juveler hitan och ditan. Ja, men över
det
Europa.
Som, det är ju det som är så spännande när man liksom läser på om specifika smycken, att så här, de har ju verkligen en liten egen väg hur de har hamnat här och var i olika kungahus. Och ja, Det är häftigt och intressant. Men då har man helt enkelt gjort så här för att de ska stanna i Sverige och inte kunna testamenteras eller giftas bort.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har fått en fråga från Sanna som skriver så här. Vad har hänt med New York-tiaran, den som Fergie bar vid bröllopet med prins Andrew?
Mm. Diademet som Sarah Ferguson bar vid bröllopet med prins Andrew 1986, det har vi faktiskt inte sett så mycket av. 2001 så bar Fergie diademet på White Ball, och det var ju 5 år efter parets skilsmässa. Men sen dess så har det varit försvunnet egentligen. Fram tills i början av juni nu i år, för då bar prinsessan Beatrice det diademet när hon och hennes man Eduardo Mappelli-Mozzi var med då vid bröllopet mellan kronprins Hussein och Raiva al-Saif i Jordanien. Och prinsessan Beatrice, hon bar det vid banketten på kvällen, och kanske kan vi tolka det som att vi kommer få se mer av det framåt. Mm. Det är ju också möjligt att det diademet faktiskt hamnat i döttrarnas händer nu. Att Fergie känner att hennes möjligheter eller tillfällen att bära ett sånt diadem har väl krympt ganska mycket efter skilsmässan från prins Andrew.
Ja, verkligen.
Vi har fått en fråga ifrån Mia. Hej, jag undrar varför drottning Rania av Jordanien bar en svart klänning med ärmar och krag i en grå, ganska tråkig färg på sin son Husseins bröllop. Alla andra gäster bar ju färgglada klänningar. Är det jordansk sed att vara mer nedtonad?
Men jag skulle säga att det är ju vanligare utomlands att bära liksom svart vid den här typen av tillfällen. Det är inte alls lika kontroversiellt att bära det på ett bröllop som kanske här hemma. Vi förknippar ju svarta kläder ganska mycket med sorg i Sverige. Men jag skulle säga att det är lite annorlunda utomlands. Jag tyckte det var en jätteflott klänning.
Den var jättesnygg. Mm. Jag har faktiskt lagt märke till att det blivit något vanligare med mörka färger på bröllop här i Sverige också. Mm. Vi kanske fått lite så här influenser från USA och andra länder att ja, kanske funkar med svart.
Ja, men du har rätt att det faktiskt har blivit vanligare, för jag hörde faktiskt en vän till mig som skulle på ett bröllop här nu ganska nyligen, där det var tydligt att de önskade liksom en somrig dresscode. Där hade man till och med faktiskt skrivit i inbjudan att man inte ville se svart bland bröllopsgästerna. Så att det kanske blir mer vanligt att man bär svarta kläder på bröllop, och att vissa kanske inte tycker att det är helt okej. Jag vet inte.
Se där, ja.
Mm. Jag har fått en fråga från Betty som skriver så här. Varför har de brittiska bröllopen en annan klädkod? Man ser ju inga aftonklänningar på dem.
Nej, men det stämmer. Olika länder har ju olika klädkoder till olika tillfällen. Ibland synkar det, ibland inte. Men i Storbritannien är det ju mycket vanligare med så kallad jackett eller kostym på bröllop. Jackett är som en förmiddagsfrack kan man säga. Men det betyder inte att damerna då bär galaklänning som de gör här hemma i Sverige vid sådana kungliga bröllop. Man bär istället knälång kjol eller klänning, men det ska vara av det tjusigare slaget, så att det är inga tråkiga klänningar för den sakens skull.
Jag måste ändå få säga att jag tycker att det är så tråkigt. Det är så tråkig klädkod vid ett bröllop, får man säga så?
Ja, det får man.
När det är ett bröllop, då vill vi se pampiga, fina, vackra galaklänningar. Jag tycker att det här är för tråkigt. Ja. Det är jättetråkigt vid de brittiska bröllopen.
Men något som är kul ändå, det är att man älskar hattar i Storbritannien. Och man kan se de mest fantastiska hattarna eller hårprydnaderna på de bröllopen där. Och inte bara kungliga, utan även i vanliga fall. Jag tänker till exempel på prinsessan Beatrice. Hon bar ju en väldigt udda hatt / hårprydnad. Jag kommer inte ihåg vilket bröllop det var.
Kate Williams bröllop.
Ja. Och hon blev ju så hånad i pressen sen, för att den här hatten eller prydnaden såg ut som ett toalettsits upp och ner. Som hon då bar rätt upp.
Den var enorm faktiskt.
Pannan. Den var stor.
Och här måste jag ju såklart slänga in igen, i och med att jag precis har dissat att jag tycker att klädkoden är tråkig. För den här klädkoden med hatt gör ju också att vi inte får se några diadem vid bröllopen i Storbritannien. Och det tycker jag är tråkigt.
Ja.
Mm.
En fråga från Aurora. Vem betalar för gåvor vid dop och bröllop? Till exempel kungliga bröllopet i Amman som var nyligen.
Det är ju en väldigt spännande fråga, och min gissning är att när det är ett officiellt besök, som ju ett kungligt bröllop faktiskt blir, i och med att Victoria och Daniel var där för att representera Sverige, så är det ju troligtvis så att paret då köper en gåva som betalas av apanaget. Men skulle då Victoria och Daniel, eller när de går liksom på sina vänners bröllop eller så betalar de ju såklart den här gåvan själva. av sina egna pengar, så att säga. Vi har fått en fråga från Henrik som skriver så här: vad händer om en kunglighet föder ett handikappat barn? Kan det barnet bli regent, och har det hänt att ett barn inte kunnat bli regent på grund av ett handikapp?
Mm, det här är spännande. Det som betyder någonting i sammanhanget är om barnet när det växt upp kan genomföra jobbet som statschef. Kan det, så är det inga problem att vara funktionsvarierad. Men om det gör att personen inte klarar av jobbet, så blir det onekligen så att det blir nästa person i tronföljden som får ta över. Och självklart har det fötts handikappade barn i de kungliga familjerna genom åren. Ett exempel, Karl den andra av Spanien, han föddes 1661. Han led faktiskt av ett antal allvarliga sjukdomar under hela sitt liv. Därför att den habsburgska ätten som han var en del av, som var fast besluten att hålla fast vid makten, kosta vad det kosta vill, de vägrade att gifta sig utanför familjen. De gifte sig helt enkelt med varandra. Fruktansvärt om man tänker på det. Som ett resultat kan man säga att Karls moster också var hans mormor. Och vid tidpunkten för Karl den andras födelse så styrde då habsburgarna Nederländerna, Belgien, delar av Tyskland och Spanien då. Och det här är ju, det var ju inavel. Man har ju räknat tillbaka och sett att ja, men det var nästan 16 generationer av inavel. Och det ledde ju fram till skador och handikapp på många av barnen. Man kallade Karl den andra för, citat, allt för deformerad och intellektuellt hämmad för att kunna styra på ett lämpligt sätt. Han blev visserligen kung, men han har då beskrivit som alltid på gränsen till döden. Det är ju hemskt.
Ja, verkligen.
Han var oförmögen att tugga sin egen mat, han var omöjlig att förstå eftersom han hade en väldigt stor tunga och inte kunde prata ordentligt. Men Karl den andra, han dog då vid 39 års ålder, och här kan man väl verkligen då fundera på om han kunde utföra allt det som ämbetet krävde av honom. Men tänk att det här också var på 1600-talet.
Ja.
Vi har fått en fråga från Leia. Jag vill besöka ett slott i sommar, eller fler. Och jag undrar, vilka slott har ni besökt? Vad kan ni tipsa om? Vad är värt ett besök?
Vad svårt. Var ska man börja? Men jag tycker att Sofieros slott är väldigt trevligt att besöka. Dels på grund av slottet i sig. Det kan man också faktiskt gå in i och se delar av det.
De har jättemånga fina utställningar också.
Ja, men sen också den otroligt vackra slottsträdgården som blommar där under sommaren. Den är verkligen värt ett besök. Solidens slott på Öland, om man har vägarna förbi där, kan ju inte besöka själva slottet i och med att det är privat, men också en otroligt vacker slottsträdgård och mysig miljö och kaféer runt omkring. Så det är väl kanske de jag skulle säga som sommarslott att besöka. Har du något tips, Jenny?
Nej, men jag håller med dig om Sofiero. Vi har ju sommarhus en bit därifrån. Jag tycker det är underbart att besöka slottet. Det var ju kungens farfar var ju där väldigt mycket. Kungens farfars far också. Jag älskar deras utställningar. Jag älskar den här rhododendronparken. Det finns också, om man har barn, så finns det också en enorm lekplats som är byggd mellan trädstammar med såna här hängbroar och olika små kojor. Barnen älskar det. Det är ett bra sommarslott att besöka. Annars tycker jag, är man i Stockholmstrakten, besök Drottningholms slott. Otroligt vackert.
Och även Rosendals slott i Stockholm ute på Djurgården är ju väldigt fint. Och sen är man, om vi ska vara kvar lite nere i Skåne, så måste jag också tipsa om Kronovalls slott. Också fint. När jag var där hade jag ingen möjlighet att gå in i slottet, men det var trevligt café i närheten, fin slottsträdgård. Så att, ja, det är väl sommarens tips som vi skickar med.
Mm. Hörrni, tack för alla era frågor. Ni får gärna skicka in fler till kungligt@aftonbladet.se. Följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram och även på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
På Instagram, kungligt med Jenny heter jag där.
Och vi ska ju säga det att det här avsnittet spelades in den 7 juni och vi kommer att komma med fler frågeavsnitt under sommaren. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.